Hej och varmt välkomna till DI:s ledarpodd. Välkomna säger jag till ledarskribenterna Tobias Wikström och Henrik Westman och Dagens Industris politiska redaktör Frida Wallnor. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddagen 18 april när vi spelar in den här podden. I måndags lämnade finansminister Elisabeth Svantesson över vårbudgeten och hon var optimistisk. Vi ser våren närma sig ordentligt i ekonomin, särskilt vad gäller inflationen, sa hon. Och menade att snart ska det gå att driva en mer normal konjunkturpolitik. Delar ni den här hoppfullheten när det gäller svensk ekonomi?
Jo, men det tycker jag att man kan göra delvis. Efter 2 års ökenvandring får man ju säga så ser man äntligen oasen. Inflationen kommer ju ner och det är ju superviktigt för att också räntan ska kunna sänkas. Nu har vi inte sett någon räntesänkning ännu, men det spekuleras ju vilt i om den första kommer antingen i maj eller juni. De flesta verkar vara överens om maj. Men det är ju det positiva tecknet. Sen finns det ju mycket orostecken i vår omvärld och det hänger ju samman inte minst med vad som händer i den stora amerikanska ekonomin och i eurozonen.
Jo, men det här med räntesänkningarna är ju av extremt stor vikt för den svenska ekonomin. Det såg vi ju när räntorna höjdes här de senaste åren, vilket stort genomslag det fick på svensk ekonomi på grund av att svenskarna är så högt belånade jämfört med andra befolkningar inom EU. Så nu när räntorna förhoppningsvis kommer att sänkas så gör ju de flesta bedömare den analysen att det kommer också få väldigt positiv effekt på den svenska ekonomin. Så det är ju väldigt välkommet.
Vad tror du det här kommer betyda framöver när det gäller konkreta politiska förslag från regeringen?
Ja, jag tror att man kommer att våga sänka skatterna till hösten och man vågar överhuvudtaget tala mer om satsningar. Sen får vi ju se hur mycket av det som så att säga sugs upp av det politiska trycket att föra över mer pengar till kommuner och regioner. För det har ju varit en dominerande debatten om att, åtminstone från oppositionen, om att det så att säga är staten och regeringen som har ställt till det för sjukvården. Det kan man sannoliken diskutera om det på det viset. Men det finns ju ett starkt politiskt tryck att föra över mycket pengar till kommun- och regionsektorn.
Men får jag fråga Tobias, det här att Elisabeth Svantesson hela tiden har refererat till den höga inflationen som argument för att inte göra så mycket. Du tror inte att det har varit ganska bekvämt för henne liksom att...
I varje fall, en finansminister behöver ju alltid en anledning att vara återhållsam, inte minst gentemot, det här är en koalitionsregering med 3 partier ytterligare som trycker på för sina reformidéer och det kommer krav från regioner och kommuner och det är naturligtvis, det här är ju, det är ju inte det att det inte är på riktigt, men det innebär ju en väldig... Elisabeth Svantesson har ju ett argument som ingen kan säga emot. Att gör vi allt för expansiva saker, då saboterar vi Riksbankens inflationsbekämpning. Det är svårt att säga emot det. Så på det viset så är hon i den bästa av världen när det gäller att säga nej. Men givetvis vill ju även hon att det ska göras bra saker med svensk ekonomi. Men hon har nog haft en rätt så lätt förhandlingssits i sitt nejsägande som är ju en viktig del av finansministerskapet.
Vi pratade om regionerna och kommunerna, men näringslivet då, vad borde regeringen prioritera för att stärka klimatet där?
En sak som jag noterade nu som ju har varit uppe i ropet ofta, det handlar ju om den här regelbördan för bolagen. Det handlar ju dels om långa tillståndsprocesser och det har ju regeringen tagit flera initiativ för att korta tillståndsprocesserna. Vi har ju kanske inte sett några direkta effekter av det än, men det tycks ju vara någonting som prioriteras. Och en annan sak där det gäller hur man implementerar direktiv som kommer från EU. Nu har vi ju en dagsaktuell fråga nu när det gäller det här med förbränning av trädgårdsavfall som ju handlar om hur Sverige tolkar ett EU-direktiv. Och där har ju Sverige en tendens att ofta vill jag vara bäst i klassen. Så det är ju någonting som jag tycker verkligen att regeringen bör prioritera framöver. Och nu lanseras det ju faktiskt ett förenklingsråd ganska nyligen som regeringen har tillsatt som ska just titta på det här. Vilka regler bland skulle kunna göras enklare för att näringslivet ska liksom underlätta för näringslivet helt enkelt.
Och där är ju positivt. Problemet att de här krångliga sakerna, de är ju inte krångliga för att de ska vara krångliga, utan de är ju det av ett syfte. Det kan vara miljö, det kan vara andra regleringar, och då måste ju någonstans, tycker jag, då de högsta politikerna i regeringen gör en avvägning att ja, men miljön är viktig, men det ska inte innebära att det är det här och det här och det här. Så att jag tror att det är stuprörs Sverige, alltså att de olika myndigheterna har haft sina egna lådor, så att säga, som gör att det sammantaget har blivit så krångligt allting. Så det behövs verkligen ett övergripande grepp, att det sitter nära, att det här rådet finns nära det övergripande, nära regeringen, så man kan se på helheten. För det är det tänket som inte riktigt har slagit igenom.
Ja, men framförallt nu när om konjunkturen vänder, att det blir ljusare för företagen framöver, så behövs ju verkligen den här pushen nu, att nu är det liksom näringslivet som måste gå i framkant. Man måste satsa på skattesänkningar, som Tobias var inne på ett annat sätt, som verkligen kan få igång konsumtionen och som liksom kan få fart i svensk ekonomi igen. Så att nu är det verkligen en vändpunkt.
Och då finns det ju ett gyllene tillfälle nu när det gäller byggandet. Eftersom det byggs så lite, eller i varje fall så det är väldigt få byggstarter, så är ju det här ett perfekt tillfälle att lätta upp byggregler. Kanske hyresregleringen, den är ju kontroversiell givetvis. Men att man försöker ändra på spelreglerna när det gäller byggandet, så att det, när det väl konjunkturmässigt tar fart, att det då kan få en turbostart.
Henrik, du var inne på den stora ekonomin i väst tidigare. Jerome Powell, Federal Reserve-chefen, flaggade ju i veckan för att centralbanken kommer att vänta längre än vad som tidigare antagits med att sänka räntan efter en serie med överraskande höga inflationssiffror. Vilken betydelse har den amerikanska ekonomin på vår?
Jo, men jättestor. Han är ju världsekonomins dirigent, kan man säga. Så allt han säger, det vägs ju och skärskådas in i minsta detalj, och det är ju fel att använda ordet tyvärr, men datan ifrån den amerikanska ekonomin har ju de senaste veckorna varit så stark så att man faktiskt börjar tvivla på när räntesänkningarna i USA kommer. Det finns ju till och med bedömare som säger att det inte kommer bli några alls. Det finns till och med de som är ännu mer pessimistiska och säger att räntan måste till och med kanske höjas. Så att det här är ju ett vad ska man säga, just nu ett väldigt ovisst läge. Så får vi se sen med siffrorna som kommer in här under senvåren och försommaren, om det kanske stärker då den här bilden av att den amerikanska ekonomin tappar fart och att man också kan börja sänka där. Och jag tror ju att det är väldigt, väldigt svårt för både ECB och inte minst Riksbanken att agera oberoende av vad man gör i USA. Så att det kommer att ha betydelse det för hur penningpolitiken utvecklas, hur snabbt räntorna kommer ner. Och det i sin tur naturligtvis kommer ha betydelse för återhämtningen i ekonomin, inte minst den svenska.
Men jag tycker också att det är ganska fascinerande att det måste vara på det sättet att den svenska Riksbanken, alltså vi har ju en helt annat ekonomiskt läge här jämfört med hur det ser ut i USA nu. USA har ju haft en helt annan motståndskraft när det gäller den här nedgången. De har inte haft höga energipriser på samma sätt. De har sett stigande reallöner, det har inte vi gjort. Så de har ju på något vis kunnat hålla uppe konsumtionen på ett annat sätt. Att de inte kan sänka räntan, att det ska då få betydelse för svenska Riksbanken, det är fascinerande att det är så. Men det tycker jag också sätter fingret på det här när man pratar om den svenska kronan som oberoende, och att ja, vi ska ha våra nationella valuta för att vi ska ha kvar vårt oberoende. Men alltså, hur jäkla oberoende är vi?
Nej, och det är ju intressant som du säger, Frida. Alltså, kronan har ju blivit uppenbarligen en oerhört viktig parameter för Riksbanken. Stefan Ingves, då, företrädaren till Erik Thedéen, han pratade ju sällan om den. Nu pratar man alltid om den och vad den kostar då jämfört med dollarn och euron. Och försvagas då kronan, så är man ju förstås rädd för att då kommer det ge inflationsimpulser till den svenska ekonomin, och så kommer det fördärva för räntepolitiken. Mm. Så att men jag håller med dig, det är ju helt olika. Det kan man ju säga att ECB i och för sig har varit tydliga med, att vi är inte beroende av vad Fed gör. Och så kanske hon, Christine Lagarde, måste säga. Men det kommer ju ha betydelse. Alla tittar ju på USA. Hela, jag menar, börsen, alla marknader, de styrs av vad som händer med räntepolitiken i USA. Och det är ju där man har rusat kanske då en smula för fort. och diskonterat räntesänkningar i USA eftersom börserna har stigit så kraftigt som de har gjort sedan i oktober förra året.
Det är en stökig tid vi lever i, senaste årens turbulens med pandemi, Rysslands anfallskrig, den våldsamma upptrappningen i Israel-Palestina-konflikten och så nu Irans missilattack mot Israel. Hur ser ni på riskerna att de geopolitiska spänningarna fortsätter att öka?
Ja, jag tror att det är en stor risk. Jag tror att Israel känner sig tvingade att svara Iran på något sätt. Så frågan är ju bara hur man kommer att svara. Det är ju väldigt stor skillnad på om man till exempel ger sig på Irans kärnanläggningar. Eller om man ger sig på till exempel Shia-miliser i Irak eller någon annan typ av Irans allierade i grannländerna. Det blir inte alls samma effekt, tror jag, signalvärdet. Även om det oavsett är allvarligt om man svarar på det här. Men känslan är ju nu att Iran har ju passerat en gräns som man tidigare har avhållit sig från i och med att man attackerar Israel så direkt. Så att det är ett nytt läge, skulle jag säga. Men så tycker jag också att Ukraina-konflikten är ju, nu kommer ju den lite grann i bakvattnet här av det som händer i Mellanöstern, men där är ju läget väldigt allvarligt. Och stödet till Ukraina är ju högst tveksamt framöver, både från USA och från Europa, skulle jag säga. Även om det nu kommer signaler om att den amerikanska representanthuset kommer att rösta om stödet både till Israel och Ukraina nu på lördag. Men det får vi verkligen inte glömma av, att där ser det riktigt illa ut just nu för Ukraina.
Ja, verkligen. Men bara för att återknyta till det här med Mellanöstern. Mellanöstern har ju faktiskt en historik av att ställa till det också för Mellanöstern. Eller vad säger jag, för världsekonomin. Går du tillbaka till 70-talet så har du de här oljekriserna. Och det är ju inte otänkbart att en utökad konfrontation mellan Iran och Israel skulle kunna få allvarliga effekter på oljeförsörjningen då ifrån Mellanöstern och i sin tur då få väldiga skadeverkningar på ekonomin.
Finns det fler konsekvenser för den svenska ekonomin i just de här geopolitiska turbulensen?
Alltså jag tror ju att svenska bolag har hittat en rutin vid det här laget att ta in geopolitiska risker i sina kalkyler. Dessvärre så finns det ju en risk att man tolkar världsläget som att riskerna ökar så pass mycket så att man behöver flytta hem verksamhet, man behöver se över värdekedjorna och överlag liksom minska riskerna. Och den typen av liksom protektionism som det leder till är ju inte positiv på sikt, att man får den typen av effekter.
Nej, verkligen inte. Och det är ju det som styr idag den debatten i både USA och EU, hur man ska bli mer självförsörjande. Det är någon sorts liksom merkantilism som återuppstår igen, och protektionism. Det är en väldigt tråkig utveckling.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Tillbaka till Svantesson och de finanspolitiska ramverken. Idag skriver professorerna Pontus Braunerhielm och Johan Eklund på Dagens Industris debattsida att den tidigare debatten om slopat överskottsmål till förmån för balansmål nu utvidgats till att även omfatta ett underskottsmål. Sverige under gångna årtionden lagt för mycket resurser på fördelningspolitik och för lite på investeringar, skriver de. Håller ni med debattörerna?
Oh, gud ja, det är verkligen väl sammanfattat av dem. Det finns ju ett stort investeringsunderskott i svensk infrastruktur. Det, Det behöver man inte vara professor för att se. Och nu är frågan hur man ska hantera det. Därför att det är ju det här dilemmat att Sverige är fortfarande rikt. Vi är lågt skuldsatt. Vi skulle kunna sätta igång en massa projekt. Men vi är bakbundna av de regler som vi själva har satt upp. Om hur man får spendera skattebetalarnas pengar helt enkelt. Och det som professorerna på DI Debatt föreslår, det är ju att man ska återgå till ett system som fanns fram till 70-talet någon gång. Om att där investeringar ligger i en egen budget och den vanliga driftsbudgeten är för sig. En självklarhet för ett företag som ju kan fördela investeringskostnader över flera år. Staten har ju då en ren kontantbudget. Det är som en kassabok från sparbanken när man var liten, det vill säga in och ut. Det spelar ingen roll vad det är för slags kostnad. Och det är ju rätt så primitivt. Men de pekar också på den jättestora risken med detta, och det är att kreativa politiker, alltså det är väldigt lätt att tänka sig, kan få vad som helst att bli bokfört som en investering. Och då har man ju öppnat dammluckorna. Men och det de också säger är ju att det är fel väg att gå, som jag förstår det, att bara sänka det här överskottsmålet till ett balansmål eller till och med ett underskottsmål. Det är inte lösningen framåt, utan det är att se investeringarna för vad de är, och så tycker de väl att man ska ha fortsatt en stram driftsbudget för staten.
Jag tycker att det finns verkligen en poäng med det där, med tanke på att svårigheten för politiker att fatta den typen av stora investeringsbeslut när man sitter på så pass, man kan säga, korta mandatperioder. Det är väl alltid ett problem när man pratar om att det handlar om politiska beslut, att politiker vill ju gärna se effekterna av den typen av beslut när man fortfarande har makten. Vilket ju är sorgligt att det är så, men det ligger ju väldigt mycket i tyvärr. Och skulle man separera det här kanske på ett annat sätt, skulle bli att man inte, pengarna inte tar slut på det sättet som det skulle göra om man nu skulle investera i svenska järnvägen på det sättet som verkligen behövs.
När det gäller de här stora infrastrukturinvesteringarna så kommer man ju tillbaka till de satsningar som blev snabbt byggda och som fungerar väl. Öresundsbron och Arlandatåget. Av olika skäl så lades de i separata bolag. Arlandatåget, Arlanda Express, Arlandabanan heter det, lades ju i ett bolag därför att det var en ren OPS-lösning. Man ville ha det snabbt byggt. Och det är också därför vi har de här lite udda inslagen av de här höga priserna och så. Men hur som helst, banan finns där och den funkar bra. Öresundsbron var ju absolut tvunget att lägga sitt bolag därför att det var ju två nationer som skulle finansiera det. Hur skulle det gå till? Man var tvungen att göra ett konsortium av det. Och det bidrog också till att det gick väldigt fort. Och den där modellen måste kunna gå att hitta för andra stora projekt. Det fanns en tid i Sverige då politikerna kunde säga, ja men kul, vi ska bygga en tunnelbana. Det finns ju i London, vi gör det här också. Det var ingen som funderade över budgetregler då. Men det var ju en boom i svensk ekonomi och man ökade skatterna väldigt mycket. Den vägen är ju stängd. Men alltså, någonstans så känns det som att det finns en massa latenta infrastrukturprojekt som jag inte kan se hur de överhuvudtaget ska kunna komma till beslut om man inte hittar en specialform för att kunna få bort dem från den här statsbudgeten. Då ett nytt projekt, ja inte vet jag, låt oss säga en ny tunnel under Öresund eller en stambana, den är väl skrinlagd i och för sig, men den typen av projekt, att det då blir en gökunge som puttar ut allting annat ur budgeten, det är ju det som är farhågan.
Så en återgång till systemet hur det var då fram till 1977 med en separat skilja. Det är det som behövs nu för att vi ska få fart på hela omställningen och bygga upp infrastruktur. Så jag förstår det.
Alltså det är ju uppenbart att det inte har funkat. Det händer ju inte särskilt mycket och det känns som att den här underhållsskulden som finns inte bara när det gäller järnvägen utan även på andra håll, den liksom bara växer. Så att någonting behöver ju göras annorlunda jämfört med hur det satt ut de senaste åren. Sen ber man mig lite rygga tillbaks när ett parti som Vänsterpartiet till exempel förespråkar det här. Så då undrar man ju, where is the catch?
Vi får återkomma till den frågan helt enkelt. Tack Frida, tack Tobias och tack Henrik.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Missa inte våra andra poddar, Digitalpodden, Makrorådet, Analyspodden och Stormens öga. Ansvarig utgivare är Peter Fellman, och vi hörs igen nästa vecka.